Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej och välkomna till Krogs podcast. Jag heter Johan Åstrand och den här podden riktar sig till dig som arbetar i restaurangbranschen. Dagens podd ska handla om ekologiska grönsaker. Jag har träffat Pelle Bosta som är inköpare på grönsakshallen Sorunda och pratat med honom om utvecklingen både i branschen men även på odlingssidan, produktionssidan så att säga, och lite spanat både framåt och bakåt. Vi kliver rakt över till grönsakshallen Sorunda. Jo, jag sitter här med Pelle Bosta på grönsakshallen Sorunda. Pelle Bosta, du är ansvarig, eller en av de ansvariga, för inköp av ekologiska råvaror. Stämmer det?
Mm, det stämmer. Framförallt grönsak, frukt och grönt som jag köper in.
Och det är ett segment som, ska vi säga att det växer långsamt eller växer det snabbt? Hur beskriver du?
Det här sista 1,5 åren har det ökat jättemycket. När jag tog över det här så var försäljningen på till exempel som produkt som apelsiner så sålde vi kanske 20 lådor i veckan. Idag säljer vi närmare 200 lådor i veckan. Och det gäller de mesta varorna. Och sen nu håller vi samtidigt på att öka sortimentet så att det ska finnas i stort sett allting som finns i det konventionella ska finnas på den ekologiska sidan också. Så mycket som det bara går.
Och grönsakshallen Sorunda, ni levererar ju till både restauranger, skolor och butiker. Vilka är de största köparna av det ekologiska sortimentet?
Det finns ett antal restauranger som till exempel Fotografiska. De har ju ställt om jättemycket och har ett sug efter att ha ekologiska produkter. Men framförallt bra ekologiska produkter, det är det viktigaste. Men sen en hel del skolor, för där är det kanske lite lättare. Där har man inte den här breda menyn där du måste ha kunna tillgodose en stort antal olika gäster. På en skola så har du kanske 2 rätter varje dag och det är lättare att skriva menyer efter det som finns. De har kommit väldigt långt tycker jag och är jätteduktiga. Många skolor är superduktiga. Till exempel Carolas olika, jag tror hon har 5 skolor i Stockholm. Där har de kommit jättelångt.
Och även, det är Carolas Eko du tänker på?
Exakt, precis. Hon har ju stridit för det här i flera år. Men sen även de här skolorna nere på, vi jobbar med en del skolor nere på Gotland och där vill man ju framförallt ha gotländska produkter och självklart och ekologiska produkter också. Och det är roligt. Men även de här stora kundgrupperna eller stora lunchkedjorna som finns, Amicas och Dex och så, där ställer deras kunder ställer stora krav på oss och på att de ska ställa om på så mycket som det bara går.
Hur är då synen på de ekologiska råvarorna om vi backar bandet lite här till typ 10 år sedan? Håller de ekologiska råvarorna lika hög kvalitet som konventionella grönsaker?
Nu tycker jag att de gör det och till och med bättre på många håll. Och det fanns ju argument förut att en ekologisk rotceller var godare än en konventionell rotceller. Men jag är nog inte man att säga att så är fallet. Men eftersom det finns kanske 15 olika rotceller i sorter så är det svårt att säga vilken som är vilken. Men jag tycker att man har Jag har kommit jättelångt med kvaliteter på den ekologiska sidan. Och nu idag ska man inte godkänna någonting som inte är minst lika bra som det konventionella eller helst bättre. Jag tycker att vi har en jättestor stor möjlighet att backa bandet. Det vi missade en gång i tiden att jobba med det som fanns runt omkring oss och framförallt det som är bra i säsong. Och det kan, vi har ju chans att göra det nu och ställa om faktiskt. Och titta på vad växer runt omkring och vad odlar man runt omkring där man har sin restaurang. Vad är möjligt att jobba med på ett vettigt sätt. Men sen självklart så kommer det... Så vi bor här uppe i Norden och vi har en ganska... Inte helt optimalt sätt att odla produkter. Så är det ju liksom. Men så vi kommer få ha jobba med import också. Men det är rätt kul att titta. Man får en annan syn på sättet som man lagar mat. Hur man presenterar en meny idag på många ställen.
Om du som då har daglig kontakt med odlarna runt om i landet. Hur ser det ut där? Är de intresserade av att ställa om till det ekologiska sortimentet?
Ja, det är många som. Det är många som. De som inte redan har gjort det eller håller på, för det tar ju ett par år att ställa om. De är rädda idag. De är jätterädda att de ligger efter. Medan de som håller på att ställa om eller har ställt om känner sig att de ligger i framkant. Och det är en sån produkt som potatis till exempel, som är ändå ganska stor andel av de produkterna eller grönsakerna vi säljer. Så där ställer man om jättemycket och håller på att lära sig. För det är också en process i det hela att man måste lära nytt. Man kan inte använda gifter så fort man får en insekt eller ett ogräs. Utan man måste hitta på andra sätt och lösa problemen. Liksom så här. Det finns kunskap, inte minst hos de som odlar Demeter. Att man till exempel, vill man odla en broccoli utan att använda några bekämpningsmedel, så väljer man en plats där det är väldigt blåsigt till det, och det är ganska häftigt men att jag tror att den här kunskapen är begränsad och anledningen till att man ställer för att den är blåsigt är att det är löss och så, och kolflugorna flyger, de trivs inte på de platsen till exempel, och det är skithäftigt då, att få den kunskapen och får fler och fler den kunskapen så tror inte jag att det är så himla svårt, det ska inte behöva bli så himla dyrt, för att vissa produkter är jätterätt odla ekologiskt, vissa är lite svårare och mer, det krävs mera.
Du var inne på det här med potatis som ett exempel. Hur är det just med potatis och odlingarna där? Vad är det för kunskap som krävs för att ställa om till helt ekologiskt?
Dels så behöver du behöver ha en stor kunskap om jorden till exempel. Och sen att du odlar på rätt sort på rätt plats. Och sen måste du ha en kunskap med hjälp av teknologi, hur du ska göra när du blir angrepp med mögel och annat, så att hur ska du göra helt enkelt, och det finns en problematik i just potatisodlingen, men man lär sig mer och mer och hitta andra sorter som är resistenta mot skorv och bladmögel, så man får fram nästan samma sortiment på konventionella. Jag kan ju tycka ibland att vi kanske har för stort sortiment på olika potatisar. Vi har i vårt lager en 35-40 olika potatisar. Om man då drar det till sin spets, hur olika smakar en potatis egentligen? Sådär. Men man kanske inte behöver ha så många olika sorter. Men visst, man ska ha olika karaktärer definitivt. Och våra kunder kräver ju att vi har det också. Och det, men som återigen svar på frågan, man lär sig mer och mer hur man ska göra om man tar fram andra sorter som funkar odla ekologiskt. Och som funkar att lagra också på det sättet. För det måste vi också göra med produkter. Och men i och med att kvantiteterna ökar så kommer priserna gå ner. Det kommer vi se redan nästa år. Och det är jätteroligt.
Om vi vänder oss ut i restaurangmarknaden och tittar på kockar och köksmästare. Då, de som inte väljer att köpa ekologiskt. Hur tror du, vad är huvudskälet? Hur tänker de?
Jag tror ju att de som väljer säger att jag vill absolut inte ha ekologiskt, de få kockarna eller kallskänkarna eller köksmästarna är lätträknade. Det gäller ju bara att presentera varor till de här tjejerna och killarna med så hög kvalitet du kan tänka dig. Minst lika bra som det konventionella, helst bättre. Säsongsbundet, då är det inga problem. Då kommer alla välja. Men det är ingen som kommer säga nej för att det här är en ekologisk morot. men den ser finare ut och är godare än vad någonting annat. Liksom. Så det handlar om det är vi, jag tror vi som leverantörer som har det stora ansvaret att hjälpa våra kunder och tala om vad som är bra säsong, vad som är bra kvalitet och så. Det är ett stort jobb vi har, definitivt, absolut. Information hela tiden.
Och en sån här vanlig grej som jag själv upplever som lite svår, det är ju det här att ska jag välja någonting som är, vad ska jag säga, miljöcertifierat eller någonting som är närodlat. Man kan ju hela tiden tänka sig att det finns en ekologisk produkt som kommer en bit ifrån kanske Italien eller så, och ska man ställa den då mot en svenskodlad. Hur ska man resonera där med sig själv?
Ja, det är jättesvårt. Jag tror återigen alla behöver hjälp där, och även vi. Man skulle vilja ha någonting som talar om vad som är bäst för miljön egentligen. Och det här är ju ganska... Det är inte nytt att odla ekologiskt, definitivt inte. Men man skulle vilja ha någon form av miljöcertifiering som hjälper alla. Hjälper även oss hur man tar fram vad som är bäst för en kund. Vi behöver många av de växthusen som vi odlar saker och behöver vi hjälp med artificiellt ljus och annat. Medan man har det i Spanien till exempel, har man ju det här. Det finns en stor jättesol som klarar av det, liksom så här, som är gratis dessutom. Och inte ha någon påverkan på naturen. Så, alltså jag är inte man att säga det, men vi behöver hjälp. Alla behöver hjälp. Och så får man försöka lära sig så mycket som möjligt själv och ta reda på saker och ting. Vad som är säsong och vad har det här för påverkan på miljön när man köper de här olika grejerna. Men det är svårt, det är jättesvårt. Det är, när inte ens vi kan det till 100%, hur ska man då begära att våra kockar eller kallskänkel eller köksmästare eller de som handlar grejer ute i butikerna, hur ska de göra? Men jag tror att man måste, som man gör till exempel, ICA har varit ganska duktiga på det, på ägg till exempel. Det är en typisk sån produkt, som ägg är fantastiskt livsmedel. Men de har ju, där finns det nästan inte, man kan inte köpa någon fulägg där längre, utan allt är ekologiskt. Alltså jag tror man måste göra så, hjälpa kunderna att göra valen.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du nämnde här lite innan förut när vi började prata att du var med på grönsakshallen redan 93 och satt med inköp, och det var nästan lite känslan av att börja om med en ny del i grönsakshallen där det ekologiska tar allt större plats. Berätta, hur funkade det då 93?
Man vill ju, alltså sortimentet var ju klart begränsat början på slutet på 80-talet, början på 90-talet. Det var det definitivt. Och man kunde få frågorna där man var köksmästare som sa, säg att det inte finns till exempel tomatillos från södra Mexiko. Säg inte att det inte finns i världen, att det inte går att få tag på. För jag vet att det finns, jag har läst det i den och den kokboken eller den och den tidningen. Tala bara om vad det kostar att flyga in. Så det är det. Så ge mig parametrarna, vad kostar det? Så får jag ta det beslutet om vi ska flyga in eller inte. Lite så var det. Och vi var med på båten, definitivt. Vi var goda kålsupare. Men det jag ser nu också, nu har vi en stor chans att börja om. Liksom så här, att man kan, som kungen sa en gång, vända blad. Liksom så där, och se att man kanske, ja verkligen, gör något nytt. Liksom så här. Jag tycker Paul är en bra föregångsfigur för det. Liksom så här. Det är många med han som är jätteduktiga, definitivt. Som tittar på vad som finns och sök, gräv där du står. Liksom så här, så att det...
Paul Svensson på Fotografiska du tänkte på, förstår jag.
Ja, precis. Exakt. Men som sagt, det finns fler jättegoda exempel förutom Paul. Men nu jobbar vi ganska mycket med dem och det är rätt roligt. Även killarna på Dahlgren är duktiga. Men man ska inte exkludera några uttaget. Jag tror allas... Kan man bara ge tillräckligt bra råvaror, goda rädisor som är rätt vattnade, som är odlade på ett ekologiskt bra sätt, eller rabarber som är goda, mycket goda än många, många andra. Så om de är ekologiska, det är ingen nackdel.
Vi pratade kort lite om det här med menyskrivning också och på den... Just hur man gör, att man kanske, en vanlig metod var att utgå från en proteinkälla och sedan addera ett tillbehör. Hur tänker du på det?
Ja, där finns ju också många mer som har varit gått i bräschen. Jag tror att han heter Erwin Lauterbacher. När på säsong, för många år sedan, mitten på 90-talet, så skrev ju han... Han tittar på vad på den här tallriken som jag har framför mig idag, som jag lagar idag, så vad är det för något som smakar mest? Är det piggvaren eller är det fänkålen som smakar mest? Och så skriver man menyn efter det, efter den råvaran som man bygger menyn efter. Och nästan alltid så är det grönsakerna som smakar mer än vad piggvaren eller kalvfilén eller vad det nu kan vara för någonting, eller protein man har till den. Så att många gånger kan du äta en fantastisk middag utan att du behöver egentligen ha något protein. Liksom. Så jag var ute på åt middag här om kvällen och helt plötsligt så säger både jag och min fru, jaha, det var inga proteiner med, utan, och det var inget aktivt val, utan det som vi läste på menyn föll oss i smaken helt plötsligt. Så vi hade ätit tre rätter och det var liksom det var bara grönsaker. Det märkte vi efteråt när vi ätit klart liksom så. Och vi saknar ingenting. Det man gör, jag tycker, kan tycka att man mår lite bättre. Men det kan ju vara jag själv som tycker det på det sättet. Så att, ja. Men och det, jag tycker paletten på smaker är mycket större om man jobbar med grönsaker, kan jag tycka. Jag är partisk.
Och slutligen då, om du ska blicka framåt här på ekologiskt och hur vi i Sverige kommer att arbeta om säg 5 eller 10 år. Hur tror du det kommer gå?
Om jag ändå visste. Jag hoppas att det är på det sättet att vi jobbar mer och mer efter säsong och mindre och mindre. Men jag vet inte. Det där är super, super svårt att se. Samtidigt så kan jag tycka att det här är rätt så roligt, det som sker. Vi kommer gå in för en säsong nu. Det låter superkonstigt utan mig att säga det, men jag vet att citrus har ökat jättemycket på det ekologiska. Inte minst citroner, apelsiner. Men den här säsongen som vi står inför nu, som är inför sommar och tidig höst, kommer bli jätteproblematiskt. För att Sydamerika har fått in en sjukdom på sina ekologiska apelsiner. Så de kommer inte kunna leverera någonting. Spanien och Italien ligger nere för säsongen snart. Och då har vi bara Sydafrika kvar. Och deras odlingar är alldeles, alldeles för små för att tillgodose våran del av världen. Och jag kan tycka någonting att det finns en charm i det, att det är på det sättet. Så är det. Det finns sjukdomar och så. Och förr så sprutade det det gör man ju fortfarande, man använder massa gifter i det. Men nu får man ju tänka till. Har vi inte apelsiner som är ekologiska? Kanske man ska ta någonting annat istället. Så, för då börjar man jobba med andra produkter. Att inte allt ska vara tillgängligt jämnt och ständigt. Den här enorma överproduktionen som finns för oss i den rika delen av världen, som är ganska galen ibland, kan jag tycka.
Och om man tittar ut i odlingsmarkerna och jämför Sverige mot Europa och blickar framåt, håller Europa också på att ställa om mot ett mer ekologiskt jordbruk eller odlingar och så vidare? Hur står sig Sverige och vad sker i Europa?
Jag vet att man pratade på senaste logistiska, eller frutalogistiska, det här stora mässan i Berlin som är varje år i november, att man pratade om att man försöker att tro att omställningen inom ett perspektiv 3-4 år så har man ställt om hela Europa till upp till 40% till ekologiskt. Det är häftigt. Sverige ligger ganska långt efter på det sättet. Vi behöver nog längre tid på oss, men en stor del av de grejerna vi äter och konsumerar i Sverige är ju import, och så det ska ju vara glada för att man är där. Men jag tror att det finns ett sätt att för marknaden i Europa att se att här finns en chans att krångla sig ur det här priskrigeriet som har varit, inte minst i butiker, för det är ändå där de flesta grönsakerna och varorna säljs. Att vi måste nog lära oss att mat kanske måste kosta lite mer. Och det här är jättekontroversiellt att säga det till folk som, jag vet att det finns många människor som inte har råd liksom så här, men vi måste försöka hjälpa så att det finns möjlighet för alla att äta bättre mat och inte bara det, jag tror att det var, många grejer är alldeles för billiga egentligen, tror jag.
Och prisskillnaden mellan ekologiskt och konventionellt, hur är den?
Det är svårt att säga en procent rakt upp och ner, men en sak är säker, att den krymper på den ekologiska delen, närmar sig den konventionella. Men då ska man veta att den konventionella är många gånger alldeles för billig, på tok för billig. Så att det låter konstigt att säga det, men så är det. Jag ser ju vad saker och ting kostar in och vad en odlare får, till exempel i Peru eller vad det kan vara, vilka länder det är. Jag förstår inte hur de ska kunna klara sig på de jättelåga priserna på vissa varor. För att det är på många grejer en överproduktion, och då är det marknaden som styr det fallet. Så att jag tror att det kommer bli en normalisering att de här produkterna kommer mötas någonstans. Det är det som kommer ske på potatis. Sen finns det produkter som att odla en morot till exempel, en ekologisk morot. Det är stor skillnad idag att odla en ekologisk mot en konventionell. För att en konventionell krävs så mycket mindre i människokraft att odla än vad en ekologisk gör. Så där är det, och det måste vi producenter, inte vi producenter utan grossister, tala om för våra kunder. Så här är det, det går åt mycket mer människokraft för att kunna få fram ett kilo morot istället mot en konventionell.
Det där var alltså Pelle Bostad på grönsakshandeln Sorunda som arbetar med inköp och berättade att det ekologiska sortimentet växer och utvecklas. Jag hoppas att den här lilla podden har gett dig lite tankar och idéer som du kan omsätta i din verklighet. Gå gärna in på tidningenkrog.se och kolla våra tidigare artiklar. Jag heter Johan Åstrand och jag hoppas att vi hörs snart igen. Ha det så bra, hej då!
Up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.